Du lyssnar på Operatören av Kai Karlsson, uppläst av mig Mats Eklund. Walikale, nordöstra Kongo, juni 2004. Gustav Sterner drog ett par djupa andetag för att rensa huvudet och skingra tröttheten från malariaprofylaxen och bristen på vila. Flera månader i buschen var väl lång tid. Och en afrikansk sommar vid ekvatorn med en tryckande fuktig hetta gjorde inte livet lättare för en nordbo. Han stängde dörren och klev in i skogen bakom huset. I 7 veckors tid hade han åkt mellan konfliktdrabbade regioner i nordöstra Kongo med ett flygplan som tillhörde en framskjuten grupp från CIA. Den amerikanska paramilitära underrättelseorganisationen, baserad på en forward operating site i västra Kenya. Ledningen utövades av en joint task force baserad på Camp Lemonnier i Djibouti vid Afrikas ostkust. 36 hektar grusad sandyta. En gång i tiden bas åt den franska främlingslegionen och som sedan terrorattacken i New York City år 2001 utgjorde västvärldens utgångspunkt i arbetet mot droger, vapenhandel och terrorism i den här delen av världen. Svaga röster inifrån huset. Den lokala tolken samtalade med representanterna för de gruvarbetare Gustav rest hit för att träffa och som bodde i djungeln intill 2 värdefulla gruvor. Dialogen fördes på en kombination av franska, som Gustav behärskade tillräckligt, och det av Kongos 240 språk som råkade gälla i just den regionen. Tolkarna som rekryterades lokalt hade därför utgjort en ovärderlig resurs och de ställde upp med kort varsel mot alldeles för låg betalning. Längs mahognyträden och de afrikanska ekarna ringlade lianer upp mot träkronorna i jakten på ljus. Djungeln trängde sig på och blandade sina fuktiga andetag med röken från kokeldarna. Grisar och höns petade i den röda lerjorden innanför inhägnader av tunna störar och ståltråd. I fjärran bortom lätt kuperad terräng låg bergen. Monsunmoln gled längs sidorna. Utskurna partier fårade likt senor på en hals. Ett smalt vattenfall störtade ner i en osynlig avgrund. Bosättningen där förhandlingarna fördes var en ansamling av ett 50-tal baracker och skjul i varierande grad av förfall, som sköt upp ur den täta grönskan. Tak och många väggar var av korrugerad plåt eller palmblad täckta med lera på en stomme av trä. Fukten gjorde att allt multnade. Här fanns en närhet mellan människor som tvingats samman i jakten på försörjning och överlevnad. Byns gemenskap gav dem ett mått av stabilitet och trygghet i en värld präglad av våld. Rop från tropiska fåglar och surret av en dieselgenerator formade en ljudkuliss. När Gustav och tolken hade anlänt tidigare på dagen sköd byn av liv. Kvinnor och barn släpade ved och vatten. De yngsta lekte bland husen. Men nu var det som att träden höll andan. Byn låg stilla, böjd som under trycket av ett annalkande oväder. Ett svagt muller växte sig starkare genom dalgången. Ett rullande ljud som kom i vågor. Först oregelbundet och sen med ett distinktare avtryck. Gustav kunde först inte placera det. Men sen gick det inte att missta sig på bullret från flera motorer. Höga varvtal på låg växel. Några hade bråttom längs den dåliga vägen till byn. Reflexmässigt kontrollerade han att all utrustning var på plats. Skjortan satt som klistrad mot kroppen när han ryckte i dragkedjor och kände att fickorna var stängda. Över skjortan bar han en mörkblå väst i canvas av den sort som föredrogs av fiskare och fotografer. Klädseln var genomgående civil och att bära skyddsväst eller militär stridsväst skulle skapa fel associationer för hans uppdrag. Gustav ville heller inte uppfattas som ett hot. Här litade ingen på en soldat. Västen fungerade lika bra som den militära motsvarigheten och lämnade aldrig Gustavs närhet. Utrustning och vapen skulle alltid...